87 bröt förbannelsen för Tre Kronor. 1987 i Wien vann Sverige VM-guld i ishockey för första gången på 25 år.
Ja, det var ju decennier av sovjetisk dominans som bröts. Lagkapten Bengt-Åke Gustafsson i sin numera närmast klassiskt korta kavaj, kommer ni ihåg, fick lyfta VM-pokalen i Wien.
Och Tre Kronor fick ju det här året dela bragdguldet med en ung komet inom längdskidåkning. Marie-Helene Westin blev Billan med hela svenska folket efter sitt sensationella VM-guld.
Och sen hösten 87 var också tidpunkten när en 21-årig Jens Fjällström bestämde sig för att flytta till Stockholm efter att ha blivit värvad av allsvenska nykomlingen då, Djurgården.
Och idag är han vid vår podcastmikrofon igen i Sporthuset avsnitt 87.
Trevligt att höra era röster igen. Och man ser ju er bara i rutan nu när ni svänger runt på alla möjliga olika arenor runt om i landet, både när det gäller hockey och fotboll. Hur får ni ihop reseschemat egentligen?
Ja, det är en kamp. Det är en kamp. Jag letade på bilderna från Gamla Ullevi i lördags. Malmö FF var ju där och spelade premiären mot IFK Göteborg. Jag letade efter dig, men jag spanade faktiskt aldrig in dig.
Nej. Var du på plats eller var du på in i studion?
Nej, studion. Vi har ju numera en ganska påkostad studio, in-house-studio som man säger, i Stockholm, Värtahamnen. Och därifrån sänds ju både ishockey och fotbollsprogram. Förutom att du, Tommy, nu slirar i kring och gör lite slutspelsmatcher på plats, har jag sett.
Mm, precis. Jag har kört 4 dagar i rad i olika städer när vi spelar in det här. Ska vi se ordningen här. Det var alltså Jönköping, Göteborg, Malmö, Gävle. Gävle, nordligaste laget, Jens. Ajajaj, i detta SM-slutspel. Vad har hänt med dina trakter?
Mm, ja, men du vet, alltså, är man Björklövens supporter och Umebo så håller man ju egentligen inte Skellefteå speciellt.
Nej, jag vet.
Det är annat än att de har spelat väldigt underhållande fotboll, väldigt underhållande hockey de senaste åren. Så att man av den anledningen kan gilla dem, men det har tydligen tagit en ände för dem för stunden i varje fall.
Du sa Gamla Ullevi, Lasse. Det kanske var en freudiansk felsägning. För grejen är att Gamla Ullevi är ju inte Gamla Ullevi utan Nya Ullevi, som inte är Nya Ullevi utan Ullevi. I vilket fall som helst, så var det i alla fall på den arenan som är något
jag känner bara, det där är en fråga som kan reta folk väldigt mycket, känner jag bara. Om man säger fel på arenanamnet sådär.
Ja,
jag vet inte vad ni kör med. Jag kör i varje fall med att när det är det stora Ullevi, då säger jag bara Ullevi. Och så säger han så är Gamla Ullevi när det är den nya arenan. Fullständigt logiskt.
Såklart.
Men du, hur var det för dig, Jens, den här häftiga premiären med över 30 000 åskådare?
Ja, men det var ju en jättefin inramning och på så vis liksom, om man bara säger om man ska kicka igång allsvenskan, så var det ju nästan till en optimal match att börja med. Men jag tycker ju det här är ju veckan innan, när man liksom tar sig fram till premiären, tycker jag är det som är det häftigaste nu när man är inne i sporten och klubben Malmö FF och ser liksom hur koncentrationen och hur fokus höjs så markant den sista veckan inför en tävlingsmatch. Alltså man kan ta på stämningen i omklädningsrummet innan, man kan se i ögonen en beslutsamhet som kommer på plats och liksom premiärnerver som smyger sig på i samband med en matchgenomgång till exempel. Så det tycker jag är liksom det som bygger upp hela vägen fram. Och det är klart, det är ju så supportrar känner också veckan innan det ska sparka igång.
Kan vi inte upprepa igen, Jens, vilken är din roll en matchdag? Hur ser en matchdag ut för dig?
Ja, men vi har i regel så har vi en avslutande matchgenomgång. Vi har egentligen gått igenom då vår motståndare både 2-3 dagar innan, så börjar vi titta närmare på motståndaren, hur de uppträder offensivt, och så sedan så gör vi det ena dagen och anpassar lite grann vår träning efter det, och så sedan så var det finns för möjligheter och för hål i motståndarförsvaret, så jobbar vi med det en av dagarna inför. Och så blir det liksom en summerande, kortare genomgång matchdag som ju ska sammanfatta det viktigaste och skapa förhoppningsvis en god känsla också. Så Jag hade klippt ihop en video med det bästa från vår försäsong. Och på det adderat målen mot IFK Göteborg i höstas i en häftig match på Swedbank Stadion som vi vann med 3-1. Nu får jag be om ursäkt här, för min telefon ringer i bakgrunden, så häng kvar bara en liten stund.
Ja, vi lyssnar gärna, vi lyssnar
gärna. Du måste bara höra vem det är. Det är spännande nu. Vad tror du, Lasse?
Jag tror att det är Magnus Persson.
Det är från Bengaluru, Karnataka i Indien.
Vad gör Magnus Persson där?
Verkar ihärdiga där.
Grejen är där. Jag beställde, i förra veckan beställde jag en rapport om fotboll och sportdata. Och ni vet ju att det är ju liksom ett återkommande tema, det är ju någonting jag jobbar med också. Och då hade tydligen det här indiska företaget koll på att jag beställt hem den där, och så vill de ringa och höra vad jag tyckte om den, om den gav mig någonting. Och självklart så ska de ju sälja på mig någonting, så nu har jag ju insett att vad det är för några som jagar mig, så därför så svarar jag inte längre på dem. Nej, men för övrigt så sätter man ihop en sån där video och så sedan dessutom la till lite god skön musik på det hela. Och det blir någonting speciellt när man lägger musik till fotbollsbilder. Om man har dem alldeles tysta okommenterade så kan det vara ganska så segt. Men när man lägger en god låt, i det här fallet Coldplay och Viva La Vida, så blir det ganska, ganska bra grej.
Under match bara, Jens, vi kommer aldrig dit riktigt, va? Eller? Jag tänker under match, vad håller hus då?
Jag har ju sedan tidigare hävdat att det är hopplöst svårt att se en match på ett korrekt sätt nerifrån en avbytarbänk, och jag tycker det bara förstärks. Det jag kan säga som tillägg sen jag drog det här tidigare är att man har i regel en järnkoll på det som sker på den sida närmast bänken. Medan det är betydligt mycket svårare, och nästan till, jag ska inte säga omöjligt, men det är mycket, mycket svårare att ha en uppfattning om vad spelare gör rätt och om positioneringen är rätt på den bortre sidan. Så det är lätt som tränare att bli väldigt smittad av det som sker närmast en och förstora det, medan man lätt förminskar det som sker på andra sidan av enkel anledning. Man ser det inte tillräckligt bra. Så därför så sitter jag på läktaren och så i paus rusar jag ner och delger Magnus de intryck som han har fått där uppifrån.
Men du pratar inte direkt med spelarna då i pausen, utan du ger det till Magnus Persson som pratar med spelarna?
Jag gör det till Magnus Persson, och så sedan drar han det för laget, och så sedan så går jag runt och ger små stick till och input till individuella spelare också, kopplat till just de här grejerna. För det syns bra mycket bättre där uppifrån vart möjligheterna finns. Så att vara publik och sitta på 16:e bänkrad är långt mycket enklare än att vara nere på planen och försöka se vart platsen finns att spela på.
Det kan ju ibland kallas för att vara reporter också, referent, och sitta på 16:e bänkraden. Det är ganska bra platser.
Ja, det är det faktiskt. Anders och Jesper Husfeldt var det som satt där nu och gjorde det. Förstod aldrig riktigt Anders när han hävdade att Jeremejeff inte skulle haft frispark när Bjärsmyr glidtacklade där nere vid kortlinjen. Där tänkte jag sådär, undrar om Anders känner de här. Han har en MFF-bakgrund, därför har han svårt i den situationen att säga att MFF borde få frispark. Reprisen kommer och det är fullständigt solklart att det är en misslyckad tackling, och man är ju ansvarig för sin tackling oavsett om den är avsiktlig eller oavsiktlig. Men där snärde han in sig.
Men nu är du inne på något som jag hade tänkt ta som en tyckare idag faktiskt, men jag sparar inte någon annan gång, och det är det här liksom, jag som gör hockeyslutspelet då, de ständiga kommentarerna. Jag, enligt tittarna, så har jag de senaste 8 dagarna verkligen håller jag stenhårt på 8 olika lag. Så ser det ut, och det härliga engagemanget för sina respektive klubbar som gör att man är så. Men jag känner så här, Jens, apropå det du sa om Anders Andersson där, att oavsett vad man har för koppling till vilket lag sen tidigare, oavsett vad man får för påstötningar, så känner jag i alla fall för egen del att när jag jobbar så tänker jag inte ett dugg på vad det finns för kopplingar sen tidigare överhuvudtaget. Vill säga, jag är helt, alla den typen av känslor är helt utraderade, hur konstigt det än kan låta, och jag är bara fullt fokus på att försöka göra så många många rätt som möjligt i sändningen och göra rätt bedömningar. Så att allt sånt är helt enkelt eliminerat. Så det är inte ens så att man tänker så här, några kanske tror att jag håller på dem så att jag säger det så att de inte ska märka det. Jag har inte ens det uppe, så att säga. Förstår du?
Ja, jag förstår fullständigt, och det är ju en konst att ha det förhållningssättet, men det är ju det enda rätta förhållningssättet, för det blir inte mer rätt av att, så att säga, kompensera och bli lite IFK Göteborgare i den situationen, för då tappar du i deras ögon också. Du tappar på båda lägren, och så att det går bara att radera ut i möjligaste mån. Det är jättebra att du gör det, Tommy, och Lasse gör det också på ett bra sätt, så...
Men för mig är det inte en så stor fråga som det är för väldigt många andra. Därför att det har ju med integriteten och opartiskheten i sin kommenterande roll att göra, i sin journalistroll att göra. Och det har liksom varit sida vid sida sen jag började i branschen, och samma för dig, Tom, och det gäller många. Sen är det klart att det finns säkerligen undantag även bland referenter och kommentatorer och journalister, precis som det finns undantag i snudd alla branscher där det finns de som är bättre eller sämre på att utföra jobbet. För min del, jag kommenterade Djurgården, och så kallade jag Magnus Eriksson för Magnus Persson vid ett tillfälle i matchen, och det är en person som har uppmärksammat detta och hört av sig om det och sagt, du kallade Magnus Eriksson för Magnus Persson. Ha. Ja. Okej. Okay. Där ser man. Ja. Det kan ju ha hänt, ja. Men du, det som har varit har farit. Men, ja, men du måste ju eftersträva perfektion, sa vederbörande. Eller twittrade väl. Och då menar jag så här. Nej, jag eftersträvar inte perfektion. Därför att jag tror ingen kan bli perfekt. Alltså det är omöjligt som människa att vara perfekt. Och strävar man efter en omöjlighet så når man aldrig fram. Däremot strävar jag efter att vara så professionell som möjligt. Precis som du var inne på, Tommy. Att vara så proffsig som möjligt i inställningen till mitt arbete och i det resultatet jag lämnar till, i mitt fall då numera då, endast tittaren. Och jag lyssnar ändå, men det är ju tv. Så det tycker jag är en skillnad. Den distinktionen vill jag göra en skillnad på. Jag vill vara så proffsig som möjligt, men perfektion, det tror jag är omöjligt.
Sen en annan sak... Du som är med på Twitter nu också, Lasse, man får ju mycket kärlek på Twitter också, tycker jag. Men jag tittar bara på flödet från matchen igår som jag gjorde då mellan Malmö och HV71. Då sa jag då att för första gången på 16 år så spelades det semifinalhockey i Malmö, sa jag en gång. Sen sa jag andra gången i Malmö Arena, och då kom omedelbart en tweet. Hej Tommy Åström, det är första gången det är som spelar ishockey i Malmö Arena. Det har varit JVM, handboll, innebandy, slutspel innan. Och sen var det på läktaren så satt Johan Davidsson och David Petrasek i HV, gamla HV-spelarna. Då sa jag deras namn. Då sa han, hallå där, skickar en som heter Jerka. Du missade Johari Järvi i publiken. Han satt faktiskt framför Davidsson. Så fick jag, när vi hade en sån här trailer för fotbollen, Djurgården spelar just nu mot Sirius. Djurgården med kanonvärvningarna Kim Källström och Jonas Olsson. Då fick man ordentligt, men vilka lirar i Sirius då, Tommy Åström?
Ja.
Så, det kan vara lite motigt om man ska titta på hela det här flödet, kan man känna.
Men det är ju den här, vi har ju pratat om den förut här i podd, det är ju den här millimeterrättvisan som så många eftersträvar. Alltså då menar de på att då skulle du ha räknat upp nyförvärven, samtliga nyförvärv då, i Djurgården och samtliga nyförvärv i Sirius, för då är det helt lika.
Och om du säger någon stjärnförvärv,
om du säger Femina Malmö Arena, ja, men jag hade ju på Twitter, var ju underbar sån här retweet som dök upp från Pavel Cibicki i ditt lag med Jens. Därför att han hade ju då kommenterat 1-1 i första, någonting sånt där. Och nu blir grym stämning från supporterna som han tyckte var bra då, som Malmö hade haft med sig till arenan i Göteborg, och skrev, nu hoppas vi på samma stämning på Swedbank, ungefär så skrev han. Och då var det någon som svarade honom för det. Det heter Swedbank Stadion med stadion i versaler. Pavel, fan, eller något sånt där, skrev han. Och då stavade han Pavel med enkel V. Varpå Cibicki som stavade med W svarade, det heter Powell, för fan.
Bra humor, jag måste börja följa om.
Fullständigt lysande, och det har ju retweetat så många gånger som man kan konstatera att det var bra.
Men är millimeterrättvisan en del i det hela? Och är det en del också att det finns ett behov av att visa sig kunnig, och att det är en del i det hela, och att då är det liksom en möjlighet att visa att du såg inte vad jag såg, eller rättare sagt, du klarar inte av att upptäcka det, men jag klarar av att upptäcka det, och med andra ord så är jag duktig.
Ja, och det tycker jag kan vara, det kan ju vara enormt uppskattat om det är för att hjälpa mig när jag sitter och kommenterar och refererar och är i den här situationen att det händer väldigt
istället
mycket,
för att trycka till
och värdera, så istället för att ha den här att nu jag ska du ska inte sitta där och tro att det är någonting. så. För att du inte hade koll på att det var Malmö. Alltså så. Och den tycker jag, den... Och sen är det så här, man vet ju inte riktigt, för det där är ju bokstav för bokstav, det ska tolkas till höger och vänster. Och alla i Sverige är ju inte jurister och håller på med bokstavstolkning.
Men vi gillar ju kärlek i den här podden, även om du ibland kan bli arg, Lasse. Och allsvenskan, det var ju han...
lacka ur, nu vill jag anmärka på detaljerna här.
Ja. Martin Andersson har gjort av sig på vänner och ifrågasatt allsvenskan, och du blev ju nästan förbaskad där, Jens, när senast. Det är väl ingenting att ifrågasätta allsvenskan. Och sen har vi pratat om det en vända till. Nu kommer Rickard Hansson, som har mejlat till sporthuset att houseofsports.se. Han kommer med hjälpen nu som ska övertyga Martin och alla andra om allsvenskans storhet. Och vad var det du sa, Jens, som är viktigt? Om man ska accentuera ett budskap, vad ska man kunna lägga på i bakgrunden?
Musik.
Precis. Jag bara tar fram någon så här romantical love songs instrumental. Ska vi se. Det kanske kommer accentuera Rickard Hanssons budskap här.
Det accentuerar vår kärlek till allsvenskan i alla fall.
Allsvenskan är som den där tjejen man är kär i. Hon är inte snyggast, coolast eller roligast, men hon är fortfarande bäst i ens egna ögon. Precis så är allsvenskan. Ibland är spelet mer likt Korpen än La Liga. Men vem bryr sig? Det handlar om att älska sitt lag. Och det är det man alltid kommer att göra, oavsett vad. Allsvenskan är bäst eftersom där kan jag vara på plats och se fotboll, och det är det viktigaste. Allsvenskan är så förbaskat charmig. Fulsnygg, helt enkelt. På vägen hem från Halmstad, Örjans vall, en regnig måndagkväll. Mitt lag har fått stryk. Det suger, men jag tar hellre en kall träbänk, en dyr korv och blaskigt kaffe än att sitta hemma i soffan och säga vi om något lag som spelar på andra sidan Europa. Jag får inte glömma bort det absolut bästa med allsvenskan. Det är publiken. Allsvenskan håller inte toppklass på planen, men det gör definitivt publiken. Det är fullkomligt underbart att se alla vackra tifon som ideella personer lagt ner hundratals timmar på. Alla sånger som ståplats bjuder på, det ger rysningar genom hela kroppen när man hör över 10 000 som ställer sig upp när skottet sitter stenhårt i nättaket eller sjunger sitt lags inmarschlåt. Och att få vara en del av dem tillsammans med sina vänner och få stå där och skrika och heja och fira det här målet med sina vänner, då känner jag mig som hemma. Det är allsvenskan och nu är den igång.
Ja, det var ju dagens kärleksbombning. Då kan vi ju stryka det andra.
Nej, det är ju briljant ju. Ja, men han sätter ju ord på det på ett jättefint sätt. Vad hette Karl?
Rickard Hansson.
Rickard Hansson. Tack Rickard Hansson.
Mycket bra Rickard.
Högt i tak i sporthuset.
Just det, det är vår spaning eller vårt samtalsämne som någon av oss eller några av oss kastar upp, och vi får bolla åsikter och synpunkter och möta argument. Tommy, vad har du på järnhinnan?
Järnhinnan. Alltså järnhinnan, du undrar. Eller? Näthinnan, men jag säger järnhinnan.
Nej, men nej, ja. Jag tänkte det var på väg att bli en klischéaktig uttalande. Ändra det på något sätt, tänkte jag, så kom jag inte på något annat, vilket indikerar att jag hade problem just i närheten av järnhinnan själv.
Jag tycker det är spännande att höra, inte minst vad du, Jens, säger om den här tanken från mig. Mm. Och ni också, hör av er efteråt. Vad tycker ni, vad tänker ni om det här?
På Twitter, @sporthuset, eller vår mailadress som jag fått höra är så krånglig. Den är inte det. Den heter sporthuset@houseofsports.se.
House of Sports. Just det. Kim Källström, ett Zlatan-syndrom för Djurgården. Zlatan Ibrahimovic, Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, mäste landslagsmålskytten. Vilka minnen han har gett oss i blågult. Samtidigt så hade faktiskt, håll med om det, det svenska fotbollslandslaget en hel del problem under hans glansperiod. Inte sällan kunde man under matcherna se medspelare som när de fick bollen tittade upp och bara letade efter Zlatan på planen. Var är han, den legendstatus upphöjde superstjärnan, en världsartist som, ja, ibland kanske ändå hämmade ett helt lag. Hemvändaren Kim Källström är allsvenskans Zlatan just nu. Den överlägset mest skinande stjärnan. Och efter att ha sett ett par av Källströms matcher under våren så börjar jag tänka att Kim kanske kan bli ett Zlatan-syndrom för Djurgården. El Kabir, Walker, Merapti, spelare på fin allsvensk nivå, har sett mindre ut istället för större i Källströms närhet. Han som för 15 år sedan fixade 2 guld för Djurgården, de första på decennier för klubben, Och sen har han blivit en av de mesta landslagsmännen i den svenska fotbollshistorien. Det gäller nu för Källström och Djurgården att hans karisma inte omvandlas till en belastning. Att allt inte kan byggas upp kring honom. Att alla bara söker honom hela tiden. Källströms särställning får inte göra omgivningen svagare. Här är kanske den bländande fotbollsspelaren Kim Källströms största utmaning i karriären faktiskt. Hur gör jag nu mina medspelare större istället för mindre?
Jätteintressant. Alltså det där, vi har en jätteduktig central mittfältare som är på väg tillbaka från skada i Malmö FF som heter Anders Christiansen. Fenomenal fotbollsspelare, och i fenomenala fotbollsspelares omgivning så kan det föda en känsla, jag tror det är den du är ute efter med gällande Zlatan också, att han löser biffen. Han kommer att göra grejen, och det, jag tror du sätter fingret på någonting som verkligen kan bli till en problematik för Djurgården också. Men jag skulle vilja istället titta på, vad är lösningen? Hur kan man undvika det? För att Kim är ju inte någon som straffar sin omgivning om de inte ger honom bollen. Alltså vare sig, tror jag, med kroppsspråk eller med skäller ut dem. Jag tror att det för honom blir jätteviktigt att ge plats åt andra. Det vill säga, det är inte att han visar och att det finns plats för andra, och att han ställer krav på sin omgivning att de ska ta den platsen. För jag tror att många människor mår väldigt bra innerst inne av att få ett stort utrymme och få ett stort ansvar. Men att lägga det på en nivå så att man inte kväver andra. Och jag tror Kim Källström är så pass trygg i sig själv som person att han inte behöver ta mer plats än vad Djurgården mår bra av. Men han ska ställa krav på sin omgivning, och han ska samtidigt ge plats åt dem.
Det blir jämförelse Källström Ibrahimovic blir ju det är ju lite grann det som är, alltså det relativa talet kan känna stämmer, Ibrahimovic landslag, Källström allsvenskan. Min personlighetsfråga det här också, hur man, alltså att kunna hantera att man själv kanske då är väsentligt bättre än rätt så många. Men jag tycker också att Källströms tillkomst i Djurgården har ju bidragit till att det har kommit flera spelare. Det har ju blivit fart på det allmänna värvningsläget i Djurgården, och det tror jag är också ett resultat av att Källström kommer dit, och det kommer andra spelare också som höjer den totala kvaliteten. Så snittet för Djurgården i kvalitetsmätningen är ju högre i år än vad det var förra året i truppen. Och det är ju inte bara en Källström-fråga av just enskilda Kim, men det är däremot en Källström-effekt. Så det sitter ju också i helhetslösningen för Djurgården.
Men apropå det, så är det klart att Källström är ju inte som Ibrahimovic, som har en ibland lite tveksam ådra kanske eller kroppsspråk och så. Men det var ju ändå ganska, du var med i den här sändningen, för jag bara läste om det, Lasse, att Hasse Backe, det var väl i C-more sändningen. Vad tar du vägen nu, Lasse?
Nej, det var ju hunden. Hon snarkar ju så enormt här. Hon har ju så problem att andas.
Nu när du är tillbaka från hundsnarkandet där. Hasse Backe i C-more, det var väl i den sändningen du var med här en dag, måste det varit. När han tittade på Källström, och till slut så lackar Källström där borta, och det vill inte helt bra. Jag tycker man ska inte ha det där kroppsspråket. Han är hemvändare och ska lyfta allt, och det här påverkar omgivningen. Så det var en kritik mot just kroppsspråket som du var inne på, Jens. Även om såklart Källström inte alls har den typen av kroppsspråk som Ibrahimovic emellan har haft. Men det blir ju en grannlaga uppgift för Kim. Han är ju på ett sätt nästan överkvalificerad för allsvenskan, eller hur?
Ja, men det blir en grannlaga uppgift för Kim Källström. Det blir också en grannlaga uppgift för Özcan Melke Michel och övriga ledningen i Djurgården att tillsammans prata om hur de ska hantera den här situationen och lösa det. Men det är som du säger, Backe var på med en liten fråga där inför matchen, hur det kommer att fungera på just den här delen när det har med Kim Källströms starka kvalitet att göra. Men jag menar så här, att jag håller med om att det är en utmaning för alla inblandade, inte minst för Kim själv, men med det sagt, och när man tagit hänsyn till allt det, så är det fortfarande en självklarhet att förstärka laget om möjligheten ges med en sån spelarprofil.
Nej, jag bara får stryka under det jag tycker är viktigt. För det är lätt att säga, det här är inte Kims problematik, det här är omgivningens problematik. De ska klara av och hantera det hela. Ja, så kan man säga det. Men han kan underlätta så väldigt mycket. Och jag tror faktiskt att det låter väldigt konstigt, men att han ställer krav på sin omgivning, att de också ska kliva fram. Det är det effektivaste sättet. För det finns många i hans situation som skulle tycka att det är rätt så skönt att han får en så stor roll och betydelsefull roll. Så därför så ställer han inte krav på omgivningen att kliva fram. Men det behöver Kim Källström göra, tycker jag.
Men apropå det du sa, Lasse, det är ju inte så att jag ifrågasätter att Djurgården värvar Källström. Att det är så negativt från på det sättet. Utan det är såklart att det är en positiv värvning. Men jag menar, när man gör den typen av glamourvärvning, fenomenal värvning, så kommer nu steg två. Och det är att hantera det hela.
Ja, men det förstår jag att du inte menar. Jag är enig i båda delarna. Det är en kanon, och man måste jobba med den här frågan. Men jag menar att det behöver man tänka på från början när man gör den här. Alltså det är ju en ledarfråga att ha det samtalet med Kim Källström och andra starka spelare. Då, hur man ska lösa helheten. Men det är ju stora förändringar i Djurgården. Jag tror att det var så om vi jämförde startelva med startelva i premiären 2016 med premiären 2017, så var det en spelare kvar, tror jag, som startade båda gångerna för Djurgården. Och det var en gammal Sirius-kille förresten, Elliot Check. Ja. Mm. Jag tror det. Mm.
Lasse inledde ju, Jens, med att prata om när du började i Allsvenskan 1988 i Djurgården. Det var 87, du bestämde sen 88 då. Och jag kommer ihåg att den stora stjärnan i det djurslaget, även om ni i princip jämnåriga, det var ju Stefan Rehn, som under flera år dominerade Djurgårdens mittfält och verkligen var en central figur. Hur fungerade en sån spelare i det här sammanhanget när alla förstod ju till slut att det är bra om allt går genom Rehn? Så mycket som möjligt bör gå genom Stefan Rehn, då kommer det här bli lyckat.
Mm. Till att börja med tycker jag det är lite intressant. Jag undrar om det inte har funnits någon sån jämförelse mellan Wayne Gretzky och Marc Messier.
Just det.
En del är ju ledare i hela sin uppenbarelse, i snacket, i vilken typ av ansvar man tar i olika situationer, och går främst och verkligen har folk med sig där bakom. Marc Messier, duktig hockeycenter, var en sån, medan Gretzky har beskrivit som en som var en ledare by doing, genom att göra saker. Mm. Och Stefan Rehn var aldrig under den perioden den, så att säga, ledaren, Marc Messier ledaren, men däremot en väldigt mycket Gretzky ledare nämligen att ute på planen så gjorde han, och ute på planen ledde han och på ett väldigt bra sätt genom sitt spel och sin talang och så. Vilket jag tycker är en jättefin form av sätt att ta ansvar för. Jag tycker det gav sig självt egentligen. Mm. Han behöver ju ha en omgivning att spela med. Om inte han har den omgivningen, så var ju han samtidigt inte en som dribblade fem stycken och sprang förbi fem stycken hur lätt som helst. Så att, det gav sig själv, måste jag säga.
Mm. Öppet hus i Sporthuset.
Sporthuset är öppet för er, till exempel på Twitter, @sporthuset. Och Jens, du hade ett ämne för 2 veckor sedan när du var med som också har rönt mycket intresse, och det handlar om det här med spelbolagen. Det är uppenbart att fler har tänkt på det som du har tänkt på, det här med den enorma marknadsföringskarnevalen som kommer från spelbolag. Och vad var din poäng nu igen, om vi bara upprepar det först innan vi ska gå igenom lite vad andra tycker?
Problemet är att spelbolagen får marknadsföra sig via kanaler som sänder från utlandet på ett sätt som inte har några begränsningar alls. Och vi vet ju att spelberoende är lika mycket ett beroende som alkohol- eller drogberoende. Och om man tittar på vad alkoholen får för möjligheter att marknadsföra, så är den klart begränsad, vilket jag tycker är fullständigt naturligt. Att det ska finnas begränsningar för hur man får marknadsföra sig och både omfattning och på vilket sätt. Och det finns inte kring spelbolagen, och det tycker jag är fel.
Mm, och det har ju varit en utredning precis som spelmarknaden som kom häromdagen, spellicensutredningen, och en omreglerad spelmarknad som det handlar om hur marknaden ska regleras för att gå i takt med digitala utvecklingen som vänt upp och ner på hela spelbranschen. Alltså, över hälften av alla spel sker via internet på spelbolag som inte har tillstånd att verka i Sverige. Men de kom inte in någonting på marknadsföring där faktiskt och reklam, det som var din point, utan det handlade liksom om andra ämnen där. Och vi har fått mycket bra inspel om det här med marknadsföringen. Det var Lars Mild till exempel som mejlade. Han såg en film på TV6 för ett tag sedan och tyckte att det var rent otroligt många reklamfilmer. Så av nyfikenhet nyfikenhet så, alltså för spelbolag. Och av nyfikenhet så bestämdes för att räkna efter och fick då resultatet att det är 9 olika spelbolag, totalt 10 reklamfilmer. Så innebär att varannan reklamfilm i pausen var för spelbolag. Dessutom Jonas Eriksson som retweetade The Gambler Magazine 14 av 25 reklamfilmer i halvtid i fotbollsmatchen mellan Sverige och Vitryssland tillhörde spelbolag.
Ja, ja men alltså när det gäller just att göra reklam för vin och sprit till exempel och öl och sådana saker så får inte den uppmuntra till konsumtion. Och 20% av annonsen måste även innehålla en varningstext för det. Finns ingenting sånt när det gäller det. Svenska Spel och ATG och så, de har ju krav på sig att stå för ett ansvarsfullt spelande. Och det är liksom den balansen som jag tycker är helt fel. Spelbolagen får använda sig av starka profiler, alltså för detta idrottsstjärnor, och locka in till spel och de får ge erbjudanden. Som jag känner liksom att det för alla som har någon med spelberoende i sin närhet så tror jag det framstår fullständigt självklart. Och det är ett stort mörkertal med antalet spelberoende av samma anledning att man håller annat beroende för sig själv, nämligen att det är skambelagt och ingen vill hamna i den situationen, men tyvärr för många gör det. Och det blir ju tragedier individuella och för familjer.
Vi ska göra klart för oss också att det är mycket pengar det handlar om här. Riksidrottsförbundet har genom ordförande Björn Eriksson signalerat att de kommer att förlora pengar på det här. Eftersom föreningslivets största digitala spel, Bingo, inte längre kommer kunna användas på det sättet det görs idag.
Mm. Det blir en live-casino så på nätet som slår ut det.
Ja, exakt. Och då reagerar man på detta. Och det är klart att det är relationen mellan Svenska Spel och idrottsrörelsen har ju varit stark under lång tid. Svenska Spel och fotbollförbund genom stryktips och sådana saker. Liksom. Det har kommit mycket pengar från spel som har kommit idrotten till del. Så är det.
Thomas Magnusson lyssnar på Sporthuset. Vem tänker du på om jag säger Thomas Magnusson, Lasse?
Jag tänker på hockeymålvaktstränaren.
Mm, det är han.
Okej, okay, jag tänkte säga eller...
Det är han. Han hade lyssnat, tyckte det var jättebra det du var inne på, Jens. Och han rekommenderar också P1-dokumentär i ämnet, så det kan ni gå in och leta på. Det finns ett om spelberoende och spelmissbruk. Och dessutom då vilka enorma pengar som det här handlar om. Jakob Vastamäki hör av sig också på ett sporthuset. Mycket bra om spel.
Det är trisslotten.
Ja, precis. Han har gjort en intervju med Henrik Fexeus som är psykolog tror jag, om vad som händer i hjärnan vid spel. Och då, den här Fexeus, jag tittar på det här klippet, han pratar om att det handlar om det här ämnet som finns i hjärnan, dopamin, som handlar mycket om att skapa tillfredsställande känslor och behagliga känslor. Och du får liksom en belöningskänsla om du gör saker aktivt, till exempel skrapar en trisslott eller spelar, även om du misslyckas. Det är det som är det läskiga med dopaminet i det här fallet. Det är bra i andra sammanhang, men just när det gäller spel så är det så att man känner sig belönad bara av, om vi pratar om en trisslott, av själva skrapet. Alltså mer belönad av det än att i verkligheten verkligen få pengarna.
Mm. Jakob Vastamäki skaffade sig väl, om han köpte vet jag inte, eller om det var några som hjälpte honom att sponsra det, 1000 trisslotter som han håller på att skrapa.
Det är så.
X antal per dag, och han fick ju en stor vinst. Jag tänkte, då hade han vunnit 10 000. Så att han är ju fortfarande minus då, netto. Det är väl det som är hela grejen med spel. Även om du vinner så förlorar du.
Mm. Lars Mild, som jag pratade om nu, som hade räknat med reklamfilmer, han är också inne på det i sitt mail där. Det finns en sanning som gäller för alla spel och alla kasinon. Själva anledningen till att sådana företag startas och överlever, trots löften om stora vinster och spelbonusar, the house always wins.
Exakt, samtidigt som vi lever på drömmen. Jag har 5 stående lottorader varje vecka. Och då är det dragning onsdag och lördag. Och då får jag ett mejl med dragningen på. Det dyker upp. Alltså, de gör en ny drag så jag ser. Och jag har ju som bäst haft 3 plus 2. 2 gånger 4 rätt och vunnit 19 respektive 21 kronor också. Under det senaste året. Så man förlorar ju varje. Man lever ju på drömmen. Man lever ju på drömmen att de där 7 förbaskade kulorna ska studsa exakt min väg. Mm. Varför skulle det hända?
Jag vet, spelmissbruk har de jämfört närmast med drogmissbruk av anledningen att det är kicken, och det måste ju vara den där dopaminkicken som är det som drar igång och kickar igång och gör att man fortsätter, och att då kan man tappa proportionerna fullständigt för vad man är beredd att betala för nästa kick, och där är likheten med drogberoendet.
Alltså, jag måste fråga, hör ni att det är en hund som snarkar här i bakgrunden? Alltså jag måste bara fråga, är det så att man blir lugnad av att höra snarkande ljud så att jag i det här läget bara känner att jag är väldigt trött och kommer snart att somna? Eller är det så att det här snarkande ljudet irriterar mig så pass mycket att det kickar igång någonting i kroppen som gör att jag blir mest bara liksom stressad? Vad är svaret?
Du kan inte se det som ett vågbrus ungefär.
Jo, det kan jag göra.
Om det är
sommarkänsla här. Får jag apropå sommarkänsla säga det? Jag vet att det är snö i Luleå och Norrbotten exempelvis, och Sverige är väldigt olika när det gäller vårens ankomst. Men på en punkt så måste jag i alla fall få en applåd idag. Därför att när jag kom hem så kom jag till, det såg faktiskt ut som en sandstorm som pågick i området där jag bor. Och då var de ute med sopmaskinerna.
Mm.
Och tog upp denna, ja, en triljon ton sand och grus som är utvräkt här under vår halkiga period. Och det innebär ju att alla gick ut med ett stort leende. Man såg grannarna komma genom röken, viftandes med armarna. Edjebrål konstatera, vi lever! Var är det här?
Jag vet inte vad det där får mig att komma på en grej. När jag var i Kina de två åren där, så tänker man ju, gud vad vackert Sverige är på många sätt, och det är liksom rent och det är fint, och man tänker ju sig liksom färggrant, medan man tänker sig öststat och Kina som grått och trist och sådär. Och så sedan så kom det över ett kinesiskt tv-team och ville göra reportage, det var inför fotbolls-VM för en massa år sedan, skulle de göra en timmes reportage om varje land som skulle vara med i det där VM:et, och Sverige var ett av dem. Och de kom i slutet av mars då till Sverige, och jag tänkte ju liksom att ja, vad kul att få visa upp Sverige. Men då slog det mig där när vi åkte runt att det här ser ju rätt grått ut alltså. Det här är ju inte alls den där liksom bilden som jag såg framför. Och det jag la märke till, framförallt som jag tänkte, undra vad de tycker om det här. Allt förbaskat grus som låg överallt på varenda liksom. Jag tänkte, undra vad de tror alltså. Varför har de kastat ut det där gruset? Det är liksom, så man helt plötsligt så ser man det från ett helt annat perspektiv. Och det där var ju när gatorna sopades cykeln ut när man var yngre. Ja. Det var ju våren. Asfalten började lukta på något speciellt sätt då.
Jag får med, du tyckte till om det här för ett år sedan, så vi kan gå tillbaka och lyssna på den episoden, Lasse. Du fick precis ett mejl igen från Indien här, Jens. Jag hörde att du plingade till. Eller om det var från Kina. Medan du tittar på det så ska vi göra det här.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Vad har det varit för trevliga saker på sistone?
Eder, frisparkseder.
Jag har kört två i rad.
Frisparkseder, den har jag missat.
Black Power hade vi.
Men jag har ju kört två i rad. Jag har kört Eder och...
Jag längtar att de ska dyka upp de här doldisarna, de här antihjältarna lite grann.
Ja, men vi hade ju en sväng med det när vi körde livepodden där på O'Learys 12, hette det väl, eller 12 eller vad det hette. Då hade vi ju Janne Boklövs V-stil som var så utskälld och
Jamaikas
Bob, Björn Borgs comeback i trärack och sånt där. Jamaikas Bob. Det som är en viktig del av kärleksbomben numera är att Tommy alltid frågar, Lasse, har du lådan? Och vem skulle annars ha den? Vem släpar annars på denna gigantiska låda genom Stockholms gator och möter sandstormen?
Känner du av mitt kontrollbehov eller?
Nu ska vi gå. Förra veckan drog vi Söderstadion och den lotten föll till mig, och det låter så här. Söder om Söder låg Söderstadion. Stockholms stad har ju sitt idrotts- och kulturcentrum här fortfarande. Globen, Hovet och Tele2 Arena ligger precis intill varandra. Men Kompisen till Hovet, Söderstadion, som låg med bara 10 meters mellanrum ungefär mellan respektive långsidor, är borta. Nedlagd 2013 och riven 2015. Det var på 60-talet som besluten fattades att uppföra en ny idrottsstadion efter gamla Johanneshovs idrottsplats, och 1965 var arenan klar. På sommaren fotboll och på vintern bandy, och här var bandyfinalerna 67-89, och publikrekordet för Söderstadion, det är från bandyfinalen 1983 när Baltic från Karlstad och Villa från Lidköping möttes inför 18 110 åskådare. Dock, i samband med Globens färdigställande 1989 så byggde man om Söderstadion och kapaciteten sänktes till 10 000 åskådare. Och det var en konstig arena därför att det var två fungerande långsidor, det var det. Men det var en snutt på någon typ av provisorisk kortsida på något sätt mot Nynäsvägen. Och på andra sidan mot Arenavägen, den andra kortsidan, så var det ett kontorshus och det fanns väl bara en 4-5 kortsides bänkrader eller någonting sånt där. Och så i brytpunkten mellan 80- och 90-tal, då stängde man kylaggregaten. Så det var fotboll som gällde från den tidpunkten och ingenting annat. Och Söderstadion var och förblir i evighet ett likhetstecken med Hammarby IF fotboll. Och för oss som var med i början av 80-talet så tror jag nog att den där SM-finalen i fotboll för 35 år sedan blev en speciell upplevelse. Då var det ju finalmöte hemma och borta. Och Hammarby mötte IFK Göteborg och vann första matchen på Ullevi med 2-1. Men inför returen på Söderstadion så pratade alla, i princip hela fotbollssverige, mest om Hammarby supportrar och det som var Hägersten, Hot Heaven, som totalt dominerade publikinramningen redan i första matchen i Göteborg. Och till och med Glenn Hussein, IFK Göteborgs rese gigant och elegant, pratade om Hammarby-publiken.
Jag kom på mig själv också lite grann faktiskt i andra halvlek, i mitten på andra halvlek. Man sprang och nynnade på den här låten om höll på att dunka på läktaren här.
Till returen på Söderstadion så var det ett galet drag. Men IFK Göteborg vände på helheten och vann matchen, och Hammarbys oförmåga att vinna guld blev tydliggjort igen. Men publiken, den var lika sjungande för det. Vi hör här Sveriges Televisions Bo Hansson under avslutande sekunderna av den andra finalsändningen. Och någonstans så visste nog Bosse vad han talade om.
Och härifrån ska vi avsluta med att visa hur Hammarbyklacken just nu vandrar hem från Söderstadion. Inte besegrad på något vis, för de sjunger triumfatoriskt. Vi tittar väl då in i framtiden.
Allsvenska spelåret 2001 var Hammarby snudd utdömd på förhand. Men under ledning av Sören Kratz, den dynamiske össköten som sommaren 01 fick besked att han skulle inte få fortsätta i Hammarby oavsett resultat. Spelare och ledare svetsades samman till följd av detta besked än mer, och hösten är Hammarby klassisk för tid och evighet. Den 21 oktober 2001 kunde Hammarby spela hem SM-guldet hemma på Söderstadion mot Örgryte. Just 2001 instiftades för övrigt Lennart Johanssons pokal, och Lennart själv var närvarande på Söderstadions läktare. Vi lyssnar till Staffan Lindeborgs matchsummering i Sveriges Television.
Kennedy Bakircioglu var anonym i den första halvleken. I den andra är det precis tvärtom. Här, hans första skott mot Dick Last. Det skulle komma fler. 6 minuter efter halvtid, Hammarby. Intensitet och tryck. Och kvar i straffområdet finns bland annat mittbacken Jonas Stark. Flygande nick och 2-1 till Sören Kratz Hammarby. Jonas Stark, hans andra mål den här allsvenska säsongen. Nu börjar Lennart Johansson förklara för sig vad hans nya SM-pokal ska stå. Kennedy Bakircioglu vinner bollen och avslutar på det här viset. Hammarby 3-1 efter 69 spelade minuter. Bakircioglus 8:e allsvenska mål den här säsongen, definitivt hans viktigaste. 3-1, lugnt på taket och saken klar på Söderstadion. 20 minuter kvar att spela. Ja, inte riktigt kvar. Men Christian Hemberg har ju bytt sin förgryte. Lasse Eriksson klarar Hembergs första reduceringsförsök, men inte det andra. När det är 13 minuter kvar reducerar Hemberg. Det är 3-2 på Söderstadion. Det blir en nervös avslutning på matchen. Men Hammarby grejar guldet. Hammarby vinner med 3-2. Hammarby, svenska mästare i fotboll år 2001. Sören Kratz är kanske inte Sveriges bästa fotbollstränare, men han har presterat med Hammarby den här säsongen är ändå enastående. Hade fotbollen haft ett eget braggguld så hade Hammarby och Kratz vunnit det också.
SM-guld till Hammarby, och det går inte nu att undanhålla er ett par citat. Dels supporterglädje. Måste höra den här supportens nästan... han tror inte att det han har upplevt är sant. Och dels en intervju med en ung och superlycklig Kendi Bakircioglu i skarp konkurrens, den kanske största av alla genom alla år där. Söder om Söder, mellan Gullmarsplans, Skärmar Brinks och tidigare station Nystadions tunnelbanor. Där på Söderstadion.
25 års lidande. Fan vad skönt. Man har jobbat för Hammarby i några år, och sen har man åkt på alla bortamatcher under 20-25 års tid. Så det är fruktansvärt skönt.
Ja! SM-guld!
SM-guld! SM-guld!
Vad tittar du på?
Jag tittar på mitt eget mål. Så skönt, jag njuter.
Ja, det var en riktig pärla.
Ja, det var det faktiskt. Det känns underbart. Det är helt otroligt. Jag kan inte beskriva. Jag kan inte beskriva någonting. Jag har aldrig varit med om något liknande hela mitt liv. Så att det här är det första stort som jag har vunnit i min karriär hittills, så länge som jag spelar fotboll. Så att det känns skönt. Helt otroligt.
Och det som binder Hammarbys historia från Söderstadion samman med nutid är väl ändå Kenta.
Men är ändå den där låten mest Söderstadion. Det är ju på något sätt förknippat med det, tycker jag. Även om den nu också glidit över till det som Hammarby-supportrarna kallar för nya Söderstadion. Nämligen det som egentligen heter Tele 2 Arena.
Ja, och nya Söderstadion är inte lätt att kalla den för, ska vi ha klart för oss. Därför att Djurgården gillar inte det, och de delar ju den där hemmaarenan. Ringer det på
hemtelefonen?
Temat för den här... inspelningen.
Du, Lasse har en hemtelefon, är det så? Är det någon som har det fortfarande, förutom Lasse?
Nej, det tror jag. Det kanske är faxen, rätt vad det
är. Nu ska jag säga likadant som till dig, om dig här nyss igen. Vem kan det vara? Vem kan det vara?
Det är mamma.
Ja, det är... Jag har ett hemligt telefonnummer. Jag har alltså en analog telefon hemma, ett hemligt nummer som kostar mig 500 kronor per kvartal, och det är egentligen bara en enda person i hela världen som ringer på det, och det är min mamma. Och då ringer ju hon bara under förutsättning att det är någonting som är allvarligt. Men sen finns det ytterligare en kategori som ringer, och det är den typen som är telefonsäljare. Hur de kommer över numret vet jag inte, men de ringer väl på random på något sätt.
Då hoppas vi att det var det sistnämnda det här då, eller?
Ja, det var inte mammas nummer i displayen. Nej. I alla fall, så jag slog av telefonen.
Men då skulle man ju få liksom hjärtat i halsgropen varje gång den telefonen ringer.
Ja, men det är ju oftast en säljare. Mm.
Det är bra kanske att de där säljarna finns.
Ja, vad härligt att du ringde, brukar jag säga. Vad är det du som ringer säger till den där säljaren?
Jens, dina erfarenheter från Söderstadion, du har ju spelat där.
Ja, det var faktiskt så att under, jag vet inte om det var en hel säsong eller om det var en halv säsong, något i den stilen, när man höll på att bygga på Stockholms stadion, så hade vi i Djurgården det som vår hemmaarena parallellt med Hammarby. Så jag har en del matcher där. Jag har ett derby mot just Hammarby som vi vann 3-0, som jag kommer ihåg som ett mycket, mycket trevlig match. Och sånt där. Jag älskar ju, måste man ändå säga, den här Just idag är jag stark. För jag tycker det finns en textrad i den som stämmer så bra överens med när du går till match. Jag har längtat så länge på just denna dag.
Inte så, alltså, det är inte så, så fint ju. Det kanske inte är, nej.
Längtat så länge efter just denna dag. Det är ju det liksom som är känslan när du går dit. Och så jag tycker den är ju rent textmässigt på så vis som gjort för det. Underhållning i fokus tänker jag när jag tänker Söderstadion. Mm. Jag tänker liksom resultat i andra hand. Jag tänker det här brasilianska uttrycket Joga Bonito. Den vackra fotbollen. Att det är liksom det som har varit så mycket. Sen tycker jag det skulle vara intressant att veta. Han skulle gjort någon liten undersökning. Det här slutspelet som du berättar om, Lasse, det kommer jag ihåg när jag var ung också. Och det har ju etsat sig fast hos mig. Och det skulle vara rätt intressant att veta hur många av dagens supportrar som går bottnar i det slutspelet i någon form, att det var deras föräldrar eller något deras. Jag tror att det är väldigt många. Mm. Jag tror väldigt många som fastnade där och sedan blev Hammarbyare, Bayern-fans på allvar.
Vad var det för spelare? Det var bröderna Olsson, Kenta och Billy Olsson. Det var
Thomas Denneby var med. Mm. Peter Gerhardsson, som ju var i många år i BK Häcken, gjorde 2-1 målet för Hammarby i matchen på Ullevi i Göteborg. Mm. Som då var nya Ullevi.
Uffe Eriksson, då landslagsman, spelar på ena kanten.
Putte Ramberg.
Ja, Putte Ramberg.
Matte Werner.
Kan det ha varit, ja. Kan det ha varit, ja, med den enorma kalufsen.
Men det här, vad heter de? Hägersten Hotheaven?
Hägersten Hotheaven var det, vet du. Och det som, men det här var alltså en jättegrej.
Är det sambatrummorna det? Sambatrummorna.
Ja, men exakt. Och grejen var tydligen, det som hände i Göteborg var att de kopplades ut i högtalaranläggningen på något vis där med någon trumpet eller vad det var. Jag vet inte riktigt. Så blåvita spelarna var ju till viss del. Ruben Svensson framträder i ett av de här klippen som inte var med i kärleksbombningen nu ändå. Och var jätteifrågasättande till. De kan väl sjunga på sin hemmaplan. Måste de snå vår högtalare? Alltså någonting sånt där, va? Inte som att Thomas Simson gjorde. Så det var en snackis, va? Och när IFK vann sen i retur möte på Söderstadion med 3-1. De ledde ju med 3-0 och hade säkrat den där tecknet mot slutet när han var ju reducerade. Då gjorde sin intervju med Glenn Strömberg efteråt och då handlade det om grattis till Essing, men oj vad de sjöng på läktaren idag igen, hörru. Så det här var inte hur Christer Ulfborg gjorde det. Och Strömberg säger att men det hade vi räknat med, det var kul, svarade han där. Så att, det var verkligen snackisen då att det var sånt drag runt just Hammarby.
Vi har ju kärleksbombat rätt mycket på sistone, Lasse, så jag tycker nästan att oavsett vad det blir för lapp nu så ger vi den helt sonika till Lena. Och jag kan ta det med henne, för vi ska åka tillsammans till Gävle om bara en kvart.
Jag hävdar fortfarande att de bästa kärleksbombningarna som har gjorts är de som är på främmande ämnen som man inte liksom har närmast sig, för då kommer det liksom ny färsk kärlek.
Nu är det 2 stycken lappar som ni ska välja på, men båda är gröna. Det innebär att jag frågar om min vänstra hand eller min högra hand. Jens avgör frågan.
Högra, där det finns en vit.
Nej, den är grön men den ser vit ut. Det var 2 gröna, jag lovar. Och nu kastar vi bort den som var i min vänstra hand. Jag öppnar nu den högra. Glasögonen har jag tagit på mig. Den var otroligt
ihopvikt.
Den här lappen är ogiltigt förklarad därför att den är redan kärleksbombad. V-stilen står det.
Ja, just det. Den knep ju på annat sätt. Jan
Bokler.
Jag
tycker du ska ta den som var i din vänstra hand.
Tack. Jag tycker att statens kontrollant borde kallas in i detta fallet. Och det här får vi nu.
Och vad är klockan?
Och vad är klockan? Ralf Edströms klassiska mål i Düsseldorf, eller Dortmund, va? Mot dåvarande Västtyskland som sen var matchen med 4-2 1974 i VM, när han skickar på en sån vänsterslägga som är ett av svensk fotbolls mest klassiska mål. Och Bengt Grive sitter och skrockar för sig själv i hellregnet. Och samtidigt som man ser en otroligt mysande Georg Åby Eriksson i närbild i hellregn, det var så fruktansvärt dåligt väder. Han bara sitter och småler Åby, så säger Bengt Grive, och vad är klockan? Det är klassiskt.
Ja, och de lärde tvistar fortfarande om man säger vad eller var är klockan.
Du behöver inte ens vara lärd för att tvista det kan alla göra.
1974, det första fotbolls-VM som jag kommer ihåg, som ja, inte som har berättats för en, utan som man verkligen gjorde att därifrån och framåt var.
Och det var ju nästan, borde ha en kärleks, någon gång borde vi ha en kärleksbombningslapp som det står Ralf Edström på också, för att det var ju Ralfs, och han hade ju på vägen fram där en enormt stark betydelse i kvalet fram till VM 74 med kvalmatcherna mot både Sovjetunionen och Ungern i Budapest, var bortamatchen.
Men det fina med den här typen av lappar, Lasse och Jens och alla andra, det är ju att man kan vrida den liksom vart man vill. Lena kan vrida den, hon kan vrida den mot kommentatorn, eller så kan hon vrida den mot Ralf, eller så kan hon vrida den mot VM 74. Så hon kan vrida den vart hon vill.
Ja, framförallt kan man ju vrida.
Hon kan vrida klockan vart
exakt,
hon vill.
Exakt, man kan vrida klockan, och vi kan ju avslutningsvis då konstatera, vilket väl gjordes på 1600-talets början, tiden är ur led.
En liten instick på Ralf Edström spåret. Jag spelade ju med Glenn Schiller, duktig ytterback i Djurgården, och han spelade ju med Ralf i IFK Göteborg. Och han berättade liksom, Ralf Edström var ju väldigt duktig huvudspelare, väldigt duktig i luften, och när Glenn skulle lyfta in, rättare sätta in hörnerna mot Ralf, så bad Ralf att han skulle lyfta in dem med snö.
Ja, just det. Det vill
säga, bara lyfta in dem. Av anledningen att, då sa Ralf, då hoppar jag först en gång med försvararna och sen hoppar jag en gång till när bollen kommer.
Men du, bra ihopsytt här apropå 82. Glenn Schiller var ju med i Göteborgs guldlag då.
Det stämmer.
Som mötte Hammarby på Söderstadion, om jag inte minns fel.
Och då får Söderstadion på något sätt ändå bli slutklämmen kanske.
Ja. Mm. Men, och en sak till också. Den bästa kärlek, du är all ära Lasse, men dagens kärleksbombning var ändå Rickard Hansson om Allsvenskan.
Ja, framförallt med musikaliska akkompanjemang. Det måste hyllas. Ja. Hörrni, ha det bra. Ja. Kör försiktigt till Gävle och lycka till i nästa. Vi hörs där med Malmös match där. Vi hörs, hej.
Det är bra. Ha det bra Jens också. Hej.
Hej på er.
Sporthuset produceras av House of Sports för C-more. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!